handlar detta om? Och då får jag förklara för dem. Jag brukar ha en bild så här. Den dag du gifter dig, kommer du ihåg det? Ofta gör man ju det om man är gift. Och kommer du ihåg när du talade då? När du höll ditt fina anförande till din fru eller din bekännelse. Eller i alla fall sa du ja då, annars skulle du inte vara gift nu. Kommer du ihåg när du gjorde det? Kommer du ihåg hur det kändes, hur du verkligen tänkte efter vad du sa och var det där kom ifrån? Det kom ifrån ditt inre. Det kom ifrån din ande. Det var du. Det här är jag som vill gifta mig. Jag vill gå i förbund med dig. Jag vill dela liv med dig resten av mitt liv. Det är så du kommer till Jesus. Det är din ande. Så i min resa då så började jag förstå det här. Egentligen hur det fungerar. Jag slutade ha fördömelse för allt. Och så började jag förstå att Gud faktiskt är inte långt borta. Han bor i mig. Det står hur många gånger som helst. Jag är tempel åt den helige ande. Den helige ande bor i mig. Det är det som hände. När jag blev frälst och döpt i den helige ande så tog den helige ande sin boning i mig. Och då vet jag, då frågade jag vid ett tillfälle. Jag frågade mycket. Jag frågade en. Det står att man ska be. Hur ska jag be? För det sa de till mig. Jag gick på en kyrka och de sa, du måste be. Du måste be. Och jag kände ju hela tiden att jag bad ju inte tillräckligt mycket. Jag bad ju liksom innan jag somnade. Jag bad på morgonen och jag bad, liksom talade med Gud och så, va. Men jag kunde inte säga att jag var duktig på att be. Men då var det en som sa till mig och sa, ja, men du ska be precis som Jesus undervisade jag. Ja, men hur då? Läs Matteus 5, sa han. Matteus 6. Och så läste jag det här då. Det är ju väldigt kända verser. Och det här var den gamla översättningen. Då står det så här. Att när du ber så ska du inte vara som farisén och de skriftlärde. Du ska ställa dig ute på gatuhörnen och be högt. Och då tänkte jag, det är ju inga problem. Det är ju väldigt lätt att inte göra det. Så det har inga problem. Men sen står det så här att när du ber så ska du istället gå in i din kammare. Och du går in i den innersta av dina kammare. Och i min 17-års översättning så var det någon som, det är som att gå in i sin garderob, var det någon som sa till mig. Ja. Och i min lägenhet då så hade jag en garderob. En liten garderob. Och jag tänkte jag ska göra precis som det står i Bibeln. Så jag tänkte jag ska göra den här lilla garderoben. Slängde ut alla kläderna. Jag hängde någon annanstans. Och jag är ju ganska lång så det var ju precis att jag fick plats i den där garderoben. Men jag lyckades komma in där. Och så satte jag ett litet bord och så tände jag ett ljus. Och så stängde jag dörren 5 på morgonen. För någon hade sagt att man ska gå upp och be 5 på morgonen. Så satt jag där och så sa jag, kommer ihåg fortfarande. Jag sa, Gud, här är jag. Och där är du. Och så satt jag och pratade lite grann. Och sen slocknade ljuset. Och jag somnade. För det var ingen syre i garderoben. Och sen vaknade jag 2 timmar senare och kröp ut ur garderoben och kände mig så fördömd. Men jag tänkte, jag ger inte upp utan jag gjorde det igen. Men jag fattade, det funkar ju inte. Ända tills någon sa så här, Bengt, du behöver inte se det som att det ska vara en garderob. Utan du kan också se det som att faktiskt Gud, han bor ju i dig. Du har en kammare i dig. Du har ett rum i dig. Och det där tyckte jag var praktiskt. Slipper jag släppa runt på en garderob. Jag har alltså en kammare i mig. Och sen så läste jag ju. Jag började förstå lite. Jag slog upp det och studerade lite grann. Och förstår jag. Men det är ju precis så som Bibeln undervisar. Att vi behöver inte gå till ett tempel idag och gå in i det allra heligaste igen. Därför den här förlåten som är där, som hindrar oss, den är ju inte där längre. Därför att Gud är ju inte där längre. Han har ju hittat ett nytt tempel. Och det templet är ju du och jag. Och han har tagit sin boning i oss. Så när jag ska möta Jesus, när jag ska möta Gud, så går jag in i mig själv. Jag har en kammare på insidan. Och det där var en revolution för mig. Jag började förstå att kära någon alltså. Det betyder att jag kan möta Jesus var som helst, när som helst. Det finns ingen begränsning på det. Och sen så började jag läsa, vad vill Jesus att jag ska göra när jag möter honom i min kammare? Och då säger han ju så här att kom till mig, ni som har bördor, ni som är betyngda, och lämna över de här bördorna till mig så ska jag ge er ett nytt ok. Kasta min, och jag tänkte, vad häftigt. Det betyder ju att jag kan komma till Jesus i min kammare. Och jag kan komma med allt det här som jag bär på. All fruktan, all oro, alla bekymmer, alla jobbiga saker, alla jobbiga tankar, jobbiga känslor, frustrationer och allt sånt här som man går omkring och bär på. Och allt dumt som man har gjort, som man har sagt, man har tänkt. Och så får jag komma dit varje dag. Och sen får jag möta honom i min kammare. Jag började praktisera det. Och vet vad som hände? Jag möter honom där. Jag bär på saker, va? Vi har ju alla problem. Har du problem? Det har alla människor. Och ju mer man gör, ju mer problem får man. Ju större familj man får, ju mer problem kommer. Ju större steg i tro man tar, ju mer problem får man mänskligt sett. Och då kunde jag hantera det där på ett rätt sätt. Så jag lärde mig det ganska tidigt, att istället för att gå till mina syskon, istället för att gå till min familj och sitta där och blabba ur mig allting som jag tycker är jobbigt, blä, 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 blä. Så förstår jag, för jag märkte ju det, att det är ingen som blir glad av det. Det blir bara jobbigt. Så förstår jag det att, nej, vem ska jag gå till då? Jag går till Jesus. Jag går till Jesus. Och så berättar jag de här sakerna för honom. Jag säger så här, det är jättejobbigt. Den där personen hatar mig. Jag har människor som hatar mig. Jag har människor som vill döda mig. Jag har fattat på mitt liv. Det har jag idag. Jag vet att de hatar mig. Jesus, det, jag vet inte vad jag ska göra här. Alltså, jag har ju lust att klippa till den. Men alltså, vad ska jag göra? Alltså, jag talar så här med Jesus, va? I min kammare. Och så säger han ju alltid så här då. Lämna över det till mig. Lämna över det till mig. Gör med dig. Förlåt dem. Du kan förlåta dem. Gör så här. Och när jag gör det. När jag går ut från den kammaren. Jag är fri. En fri människa. Jag går inte omkring med den här jobbiga grejen. Jag kan sova på natten. Jag kan titta den människan i ögonen sen. Och genom det här så började jag också höra den helige andes röst. Jag började känna igen hur den helige ande talar. Och jag började förstå vad Paulus menar här. När han säger att Guds söner, och alla är ju Guds söner, även om du är en kvinna här idag så är du en Guds son. Om du har problem med det så får du prata med mig sen, eller någon annan. Pastorn kan förklara det för dig. Men det är så i alla fall. Alla som är Guds söner, de leds av Guds ande. Och du börjar förstå det här, därför att ledas av Guds ande betyder att man leds från insidan. Va? Man leds inte från utsidan. Utan man är motiverad från det som är på insidan. Va? Och rösten är ju på insidan. Kraften och livet är på insidan. Va? Det är det som är så starkt. Va? Och då har ju den helige ande en röst. För den helige ande bor i din ande. Han bor i ditt hjärta. Och han har en röst. Va? Och att han har en röst betyder ju, det finns ju ett skäl till att han har en röst. Det är för att du ska kunna höra den rösten. Han beskrivs ju av Jesus som en lärare. Och du håller ju med mig om att om en lärare inte talar så är han ju en dålig lärare. Va? Det var en fel jobb. Va? Så det är klart att den helige ande har en röst och han talar. Och då är frågan om hur han talar. Jag talade med dig i fredags om och sa att nummer ett är att han talar utifrån Guds ord. Men så vill jag ge dig nummer två nu. Nu så ska jag inte hålla på så jättelänge, sa jag. Men nummer två, det är ju det att han har en röst. Va? Och det står på några ställen i apostlagärningarna att den helige ande talade. Och den helige ande sa, gå dit. Den helige ande ledde honom att göra så och så vidare och så vidare. Vi skulle kunna ta många bibelställen på det idag. Men du känner igen, du som har läst Bibeln tidigare, att det är på det sättet. Och det är självklart, jag precis som du, jag är ju intresserad av att vara ledd av den helige ande. Och jag är övertygad om att det är möjligt faktiskt att man kan vara på rätt plats i rätt tid. Om man är på rätt plats i rätt tid så tror jag att då har man full framgång i det man ska göra. Och jag tror att Gud vill att vi ska ha full framgång i allting som vi ska göra i hans rike. Va? Och så jag började studera det här ganska mycket och började pröva det hela. Va? Jag är missionär och som jag sagt tidigare så är jag mycket på resande fot och mitt liv har varit mycket att jag har kommit till platser och fått se ibland enastående saker hända. Och de flesta gångerna som det här riktigt enastående händer så är det faktiskt så att då har jag hört vad Gud har sagt så jag har fått en tidpunkt och en plats. Och då är man på rätt plats. Och då händer det, va? Jag ska ge dig ett exempel. Jag ska bara ge dig ett exempel för annars blir det för långt här idag. Ett exempel som jag brukar berätta som jag fortfarande tycker är helt otroligt. Och när jag berättar det så tror jag knappt det är sant. Men det är sant, 100%. Det är så här, det här var många år sedan. Och det var precis i början av min vandring på det här sättet. Och jag började arbeta in i Östeuropa och in i de kommunistiska länder redan i början på 80-talet. Och väldigt tidigt kom jag till ett land där ni är ganska mycket nu som heter Bulgarien. Och Bulgarien på den tiden var som det lilla Ryssland, lilla Sovjetunionen kallade vi det. Det var alltså totalt tillstängt, väldigt dominerat av en väldigt hård kommunistisk regim. Och det fanns en del underjordiska små kristna grupper och en del registrerade församlingar som där pastorerna samarbetade med den hemliga polisen. Så att det var en väldigt speciell situation. Och det fanns väldigt mycket behov i Bulgarien. Och ett av de behoven var biblar. Och det var av bra undervisning. Som det undervisningen handlade om Jesus. Och en av de sakerna som jag började jobba med tidigt, det var att smuggla biblar. Jag var professionell bibelsmugglare under en tid i mitt liv. Det betyder att jag jobbade heltid tillsammans med min fru. Vi bara smugglade biblar hela tiden. Vi var helt fanatiska. Vi körde in tusentals biblar in i de här länderna, inklusive Ryssland. Hade mycket problem, blev svartlistad och olika saker, blev arresterade. Hade många sådana saker, upplevelser, fina upplevelser. Men Bulgarien var en av de här länderna. Men samtidigt där i Bulgarien så hade vi börjat undervisa lite grann för ungdomar i små grupper. Då. Det var ju förbjudet. Va? Och de här grupperna, de växte. Vi åkte ner helger och man kunde sitta en hel helg i en lägenhet, kanske 50-60 ungdomar, och de ville ju aldrig att man skulle sluta. Man började predika klockan 8 på morgonen och slutade 12 på kvällen. Va? Det var ju liksom, de var så hungriga efter Guds ord. Och då märkte vi det här, va? Och vid ett tillfälle så talade den helige ande till mig och en annan broder att vi måste se till att de får inte bara biblar utan att de också får bra undervisningsmaterial, böcker, litteratur. Och vi upplever en helig ande så till oss att ordna så att ni kan smuggla in böcker översätt i landet. Och sen kände jag till ett underjordiskt tryckeri, så kan ni trycka upp dem och sprida dem över hela landet. Och det var en speciell författare som heter Kenneth Hagin, som du kanske har läst några böcker om. Och Gud sa väldigt specifikt, ta böcker av Kenneth Hagin, smuggla in dem, översätt dem och sen trycker ni upp dem och distribuerar dem i landet. Så att för min del var det liksom inga problem att smuggla böcker. Va? Det var ju som, jag hade fått se änglar så många gånger hjälpa mig så att jag packade en stor väska med böcker. Och jag hade en kompis med mig och vi åkte ner, flög ner med en sånt här charterflyg till Varna som ligger vid Svarta havet. Och var beredd på att gå igenom gränsen som så många andra gånger. Vi ber en bön och Gud förblindar ögonen och släpper igenom oss. Så hände massa gånger. Men så kom jag den här gången och så stoppade de mig. Och sa så här att, vad har du i väskan? Och så, ja, lite semesterlitteratur, sa jag. Så öppnade de upp och det var hela väskan full med böcker. Och sa han, hur många år ska du vara här, sa han. Du har ju hela väskan full med böcker. Och det här är ju religiös litteratur, sa han. Det här kan du inte ta med dig in. Det är klart jag kan, det är mina böcker, jag har precis köpt dem. Sluta larva dig, nu går vi in. Nähä, sa han. Och de åstadkom mycket problem som tog våra böcker. Och hela vår plan blev förstörd. Och vi blev ju lite upprörda. Och jag minns att vi åkte till Varna, till det här hotellet som låg precis vid Svarta havet. Vi skulle vara en vecka och vi skulle ha seminarier runt i landet. Det här var i mitten av 80-talet. Och vi gick ut mitt i natten. Ställde oss ute i havet där. Och bad. Och jag har lärt mig att be med auktoritet. Så vi tog i ordentligt. Jag vet, vi skrek och ropade och sa till djävulen att han skulle släppa våra böcker. Så att du får inte förstöra det här, för Gud har sagt till oss att göra det här. Och så gick vi på väg upp på stranden. Och så när jag var kanske 10 meter upp på stranden så hör jag den här rösten. Och den här rösten var inte liksom hörbar i örat, men den var så pass kraftig så att jag hörde den från mitt hjärta, så det var omöjligt att missa den. Och den här rösten sa till mig så här: imorgon bitti måste ni lämna Varna och ni ska ta er till Istanbul i Turkiet. Och jag tittar på en karta, det är ju långt till Istanbul. Ska vi lämna nu? Och jag sa till min kompis, vi ska tydligen åka till Istanbul. Och han sa, jag tror det är rätt, sa han. Så tidigt på morgonen tog vi en buss, åkte hela vägen ner till södra Bulgarien och gick över gränsen in till Turkiet, lyftade, tog en buss till Istanbul. Istanbul är en stad idag med 17 miljoner människor. Och jag kände bara en gammal man i Istanbul. Jag hade varit även någon tillfälle innan, men jag hade inga kontakter direkt. Jag visste inte var vi skulle bo. Så att vi hoppade in i ett hotell som låg vid Topkapi busstationen. Och så försökte sova där på natten. Gick inte, för det var så fullt av liv. Och 3 minareter tror jag precis utanför som väckte oss 4:30 på morgonen. Fast vi sov ju inte, så vi vaknade ju inte heller. Men det var i alla fall inte något speciellt roligt. Och vi vaknade upp, eller gick upp då. Och sen så bar vi på rummet. Och så sa den helige ande igen. Rösten sa så här: det här är inte det hotellet ni ska vara på. Och i Istanbul finns det tusentals hotell. Det finns tusentals taxichaufförer. Vi gick ut och så tog vi en taxi. Och så minns jag så till honom, kan du ta oss till ett annat hotell? Vilket hotell, sa han. Jag vet inte, sa jag. Ett annat hotell. Så körde han oss ganska långt. Och så tog oss till ett fint hotell. 4-stjärnigt. Det andra var 1-stjärnigt. Och tänkte, gick utanför hotellet och tittade på den och sa till min kompis, det här är nog rätt alltså. Så gick vi in i lobbyn. Och när jag stod i lobbyn och skulle checka in på hotellet, så hör jag samma röst igen. Och jag känner ju igen det här som den helige andes röst. Och han säger till mig så här, det här är fel hotell. Så jag säger till min kompis, det här är fel hotell. Så vi springer ut. Och så tar samma taxichaufför och så säger vi till honom, det är fel hotell, sa vi. Och han tittar på mig och säger, mamma mia, så han liksom, vilket hotell ska du ha då, sa han. Jag vet inte, så ett annat hotell. Så kör han oss till ett annat ställe över på asiatiska sidan, tror jag det var, över broarna där, eller bron, och ställer sig utanför ett lika dåligt som det första. Och så sa jag till honom, kan du vänta här, sa jag, utanför. Och så går vi in och ställer oss i lobbyn. Och vid det här laget så väntar jag på rösten. Och så hör jag rösten. Det här är rätt. Checka in här. Så jag gick ut och sa till taxichauffören, det var rätt. Hej då. Så checkar vi in på hotellet. Det här, nu är klockan middag, alltså runt 1-2 på eftermiddagen. Och jag ringer då till den här gamla mannen som jag har hans telefonnummer. Och han vill jättegärna träffa mig eller oss då. Så han kommer på eftermiddagen, kommer han till lobbyn då i hotellet. Och vi sitter och pratar, småpratar lite grann, men det var ingenting speciellt. Och jag undrade hela tiden, vad alltså ska vi göra här då? Så vi åkte hit. Och medan vi sitter och pratar så kommer det en man bakifrån och knackar mig på axeln så här. Och så säger han, ni är kristna va? Jag vänder mig om och tittar. Och då ska du veta att i Istanbul på den tiden var det bara ett fåtal kristna. Så jag vänder mig om och tittar. Hur så? Är jag också kristen, sa han. Jaha, sa jag. Ja, vi samtalar med honom. Om du väntar lite. Så, nej, inte vänta, sa han. Inte vänta alls. Kan jag sätta mig här, sa han. Okej, sa han då. Jag måste berätta en historia, sa han. Okej. Berätta då, sa han. Då sa han, jag kommer från Iran, sa han. Teheran. Jag har varit där i 3 månader på hotellet. Jaha. Jag har väntat, sa han. Jaha, vad du väntar på? På er, sa han. Jaha. Jag har nämligen en väska på rummet, sa han. Har du en väska på rummet, sa han. Ja. Kan berätta historien, sa han. Ja visst, jag börjar berätta. Jag har varit frälst i 1 år och 3 månader, sa han. Det var en amerikansk man i Teheran som ledde mig till frälsning. För 1 år och 3 månader sedan. Och för 1 år sedan lite knappt så hade han precis bett för mig så jag blev döpt i den helige ande. Men så sökte han upp mig och sa att jag måste lämna landet. Därför att amerikanska medborgare nu har problem så jag måste lämna, jag får inte vara kvar. Så att jag måste säga hej då till dig. Men, sa han, innan jag går så är det någonting som jag ger till dig. Jag har nämligen en väska, sa han, som är full med böcker. De är på engelska, men jag vill att du ska läsa de här böckerna. De kommer hjälpa dig i din tro. Så jag tog emot de här böckerna och tog hem dem till min lägenhet, sa han. Men sen, bara några dagar senare, så hörde jag rösten säga till mig att det inte är säkert för mig att vara i Teheran längre. Därför att det revolutionära gardet är på jakt efter mig. De vet att jag är kristen. Så jag måste fly ut ur landet. Du måste lämna landet. Du måste komma in i Turkiet. Och jag förstod vad det var handlade om, så att jag packade ihop den lilla packningen som jag kunde ha. För att enda sättet, sa han då på den tiden, det var att rida på en åsna över bergen in i Turkiet. Och det var en chansning man fick ta, för att betala mycket pengar för att åka den vägen. Och människosmugglare skulle hjälpa mig. Och precis när jag skulle lämna min lägenhet så hör jag den här rösten igen. Och så säger den här rösten, du kan inte lämna Iran utan att ta med dig väskan med böcker. Och jag säger till Gud, jag kan ju inte ta med böcker över gränsen in i Turkiet. Jag kan ju knappt ta den här lilla väskan med kläder. Men den här rösten säger till mig, du måste ta med böckerna. Så jag tog med en väska med böcker. Jag har släpat den här väskan hela vägen från Teheran hit till Istanbul. Jag checkade in på det här hotellet för tre månader sedan. Jag har väntat i 3 månader att något ska hända. I morse så hörde jag den här rösten igen. Och den här rösten sa till mig, idag på eftermiddagen, sen eftermiddag, så kommer det komma 2 stycken unga män sitta ner i lobbyn som är efterföljare av Jesus. Du ska hälsa på dem och du ska ge dem den här väskan med böckerna. Och jag bara sitter där och tittar på min kompis. Och jag sa till mig, alltså, det här verkar ju vara Gud på något sätt. Så jag säger, kan du ta med oss upp på ditt rum? Så vi går upp till hans rum. Och så öppnar han upp den här väskan. Då är det exakt samma titlar av Kenneth Hagin i den här väskan på engelska som han ger till oss. Jag får ju, vad heter det, ståpäls. gåshud. Och tittar. Och så tänker jag, hur fungerar detta? 3 månader sedan. Men då fick jag en insikt. Som jag har burit med mig det här många, många år sedan. Jag har burit med mig sedan dess. Det finns ingen gräns för den helige ande. Han är inte begränsad av tid eller rum. Han är obegränsad. Och den helige ande är mer intresserad av än du och jag när det gäller väckelse i nationer. När det gäller att de förlorade ska bli vunna. När det gäller att bygga troende starka i tron. Vad hände då? Vi tog den här väskan, gick rakt tillbaka in i Bulgarien. Inga problem. Alla de här böckerna översattes. Vi spred de här böckerna i alla de här grupperna. Några år senare, när vi för första gången hade vår stora konferens i Bulgarien. Det var i slutet av 80-talet. Och det proklamerades ut om att Gud ska starta nya församlingar, så fanns det redan över hela landet förberedda grupper som då hade undervisning i Guds ord, i trons ord, och på väldigt, väldigt snabbt så startade det faktiskt upp en väckelse i början på slutet av 80-talet, början på 90-talet, och jag själv fick vara med mycket där och se hundratusentals människor bli frälsta, fick se genombrott i det landet som få andra länder vi har sett det. Men det började med detta, va? Den helige ande, den här rösten. Ja, för jag berättar det därför att jag tycker det är en häftig historia. Men det är också så att det blir väldigt tydligt hur den helige ande gör saker i det övernaturliga. Va? Och det här livet nu som jag talade om, som den helige ande lät mig komma in i och som jag fortfarande är i. Det finns ingen gräns på det. Och det är inte speciellt för några få. Utan det här livet är för alla. Kanske inte du ska åka till Bulgarien. Det behöver du inte nu. Eller alltså på det sättet. Men det finns andra saker som den helige ande har förberett för dig. Men det börjar alltid med det här inre livet. Och det var därför jag ville börja med det. Och jag vill uppmuntra dig att det finns en kammare i dig, va? Som är fantastisk. Där Gud bor, va? Och då frågar jag, hur kommer jag in i den kammaren då? Jag brukar göra så här. Jag sluter mina ögon. Och sen blundar jag. Alltså det är samma sak. Det är ju som någon sa, nu ska vi sjunga den här sången. Låt oss sluta våra ögon och sjunga Herre, giv oss och Herre, öppnade ögon. Jag blundar och så säger Jesus, jag menar det, Jesus. Jesus. Och då kommer jag in i hans närhet. Sen brukar jag tala i tunga. Ibland citerar jag ordet. Och sen om jag har saker som jag behöver be igenom, jag behöver lämna över till honom, så gör jag det. Och sen är det alltid, det kan gå på några minuter, det kan ta timmar. Men ibland så, och sen ofta är det ju så då att jag själv upplever att jag behöver bli betjänad. Va? Och då blir jag betjänad då den helige ande i kammaren. Va? Flygplan, alltså nu reser jag mycket, så min värld är annorlunda än din. Jag sitter ju på flygplan jättemycket och flygplatser och lounger och sånt där jättetråkiga ställen. Va? Men det är ju ofta den tiden jag har ledigt då. Och då sitter jag ofta där på flygplats eller flygplan. Och någon sitter jämte mig och liksom sitter och dricker och jag sitter där. Och så slutar jag ögonen och så viskar jag Jesus. Och sen ibland blir det väldigt härligt då. Va? Och då vet jag ju det att då smittar jag ju ner dem. Va? För då kommer ju Guds närvaro. Och då börjar de liksom titta på mig så här. Ibland kan man ju börja prata med dem och svara på deras frågor från munnen vad jag håller på med. Va? Därför det är ju så att du är ett tempel åt den helige ande och strömmar av levande vatten kommer ut ifrån ditt inre. Det kommer inte utifrån någonstans. Det kommer utifrån ditt inre. Jag har tagit emot helande många gånger när jag har varit i de här situationerna. Jag har fått ge helande många gånger. Det är ju så det fungerar, va? Men jag ska avsluta nu, men jag skulle bara vilja att vi bara slutar. Nu får du blunda här då. För att sluta dina ögon. Och så ska vi komma. Jag kan ta den. Komma in inför tronen. Alltså komma. Ska gå in i din kammare. Säg så här: Jesus. Så kan man säga så här. Jag har ofta behov av att säga så här: att Jesus, jag älskar dig. Du betyder mest för mig. Du är min Herre. Allt vad jag har är till dig. Och sen har man ju alltid saker som man bär på. Så lämnar man över det. Och sen är man i en situation där han börjar tala. Tar man emot. Lyssna på ditt hjärta. Det är där han talar. Så lär du känna den här stilla rösten. Som ibland kan vara mer auktoritär än annars. När han ger dig speciella uppdrag. Då behöver du lyssna. Då behöver du göra det han säger. Ibland kan det vara så att han säger till oss vissa saker som han vill vi ska göra. Och så gör vi inte det. Och då blir det tyst. Därför att han väntar på att du ska göra det han sa tidigare. Tack herre Jesus. Tack herre heligen. Jag bara ber just nu i Jesu namn. Personer som är här. Där. Den här kammaren har varit tillstängd så länge. Jag bara ber heligen om nåden här. Att de ska kunna öppna upp den här kammaren. Att dörren ska öppnas upp igen. Vad det än är som har blockerat. Att det här ska blockerandet ska försvinna. Att de hindren ska försvinna. I Jesu namn. Och vi vill bara komma inför dig. Vi bara säga till dig Jesus att vi älskar dig. Du är våran herde. Du är den gode herden. Du är den som talar. Genom den heliga ande som du har sänt. Jag tackar dig för det. Och medan vi är här nu i bön. Bara i stillhet inför honom. Så vill jag ställa den här frågan. Jag har gjort varje möte tror jag. Jag känner ju inte alla er som är här. Men är det så att du är här idag. Och du inte känner Jesus. Du har inte tagit emot Jesus i ditt hjärta som din frälsare och herre. Så att, för dig är ju inte det relevant vad jag har talat om. För att han bor inte i dig idag. Första steget är att man tar emot honom. I sitt liv. Så att om du är i den situationen och du säger jag behöver ta emot Jesus idag. Oavsett vem du är. Var du kommer ifrån. Och din bakgrund är. Alla behöver Jesus. Alla behöver bli frälsta. Så om du är i den situationen och du säger ja, jag vill ta emot Jesus idag. Jag vill ha det här livet. Jag tror inte det är Gud som ringer på den telefonen. Han brukar inte avbryta sig själv. Men om du är i den situationen att du säger så här, ja, jag vill ta emot Jesus, jag vill bli frälst. Så ska jag vilja be med dig, jag skulle be tillsammans med dig. Och jag vill bara att du lyfter upp din hand om du är i den situationen. Jag vill ta emot Jesus här idag. Om det är någon, bara lyft upp din hand. Om det är någon här. Är det någon? Någon? Jesus älskar alla. Han dog för alla människor. Om det är någon, bara lyft din hand. Vi gör som vi gjorde igår kväll. Vi ber den här bönen allihopa. Jag är ganska övertygad om att det är någon här på förmiddagen också. Och du behöver ta det här steget. Du behöver göra detta. Du behöver ta emot Jesus som din frälsare. Så vi ber allihopa tillsammans. Jesus Kristus. Jag tackar dig. För att du lever idag. Jag tackar dig för att du dog på korset. Du tog alla mina synder på dig. Du uppstod på tredje dagen. Och du lever idag. Jesus, jag är en syndare. Förlåt mig mina synder. Jag tar emot dig, Jesus, som min frälsare, som min Herre. Jag vill följa dig resten av mitt liv. Jag älskar dig, Jesus. Tack för frälsning. Amen. Amen. Gud välsigne dig. Om du vill tala med någon om det, om du bad den här bönen första gången, så kom gärna fram och prata med mig eller med Tor eller med pastor, någon annan av ledarna här, så ska vi hjälpa dig och be lite mer för dig. Och annars så ska jag säga det, att det var väldigt härligt att vara här i Munkedal, och kul att känna er lite grann, och vi får se om jag ser den vita älgen när vi åker härifrån, men annars får vi se den en annan gång. Var välsignade och ha en fantastisk sommar. Vandra med Jesus och glöm inte bort att han bor här på insidan. Du har den här kammaren där du kan möta honom varje dag. Gud välsigne dig. Amen.
Tack så mycket, Bengt. Fantastiskt. Alla de här mötena spelas in och ligger på hemsidan för om man vill lyssna igen. Vilket jag uppmuntrar till att göra. Vi tar en lovsång och sen så dricker vi kaffe. Prova. Amen.